lovsångsteamet och vad fint att vara här denna söndag och få tala i den här månaden som vi kallar för visionsmånad. Sen vi firade 100, ifall du har missat det eller inte varit här eller här för första gången, så firade den här församlingen 100 år. För ett antal veckor sedan här i början på maj. Och nu så är vi inne i en tid och en månad där vi går in i det här med vision. Och vi tror att det finns någonting nytt som ligger framför den här församlingen. Och vi är i en månad och en tid hela den här våren och mot hösten där vi ännu mer söker Gud och fokuserar på det här med Gud, vad är på ditt hjärta för den här församlingens framtid? Och Benjamin, han har predikat två power-predikningar på det här temat om vision och om lärjungaskap. Förra söndagen predikade Jarko och han talade om Let your kingdom come. Och genom den helige ande och en undervisning om den helige ande så kunde vi förstå hur vi kan förhålla oss till den helige ande också när det kommer till att forma en vision och tänka framåt i våra egna liv, men också i församlingen. Och idag är det pingstsöndag. Och förra söndagen talade Jarko om den helige ande. Jag kommer inte prata så mycket om den helige ande idag. Men jag kan verkligen rekommendera Jarkos predikan från förra söndagen också. Och jag hörde rykten om att det kommer bra stoff nästa söndag också, för då kommer Anders tala om så som i himlen såg på jorden. Så vi är inne i den här bönen som Jesus lär oss att be. Och när vi formar vision för den här församlingen som vi tror att det är tid för att göra, så kan vi jobba strategiskt. Och det har vi gjort med äldste och pastorer och anställda under en ganska lång tid. Har vi försökt se med ärliga ögon på hur har vi det, hur ser det ut just nu, och stött och blött. Och nu så är vi i skedet av att sådär, och vad ligger framför. Och då kan vi göra det genom att vi kan drömma, vi kan tänka. För dig som var här på Heartbeat i torsdag så hade vi post-it-lappar där vi fick skriva vad vi längtar efter och vad vi hoppas på att se i församlingen. Men parallellt med det, i vår mänskliga hjärna och våra individuella hjärtan, så har jag upplevt så starkt den här våren att det finns ett stort allvar i att vi behöver böja oss inför Fadern. Vi behöver underordna oss Fadern. Vi behöver bekänna Jesus som Herre över den här församlingen. Och vi kan drömma och vi kan tänka, men det handlar om vad som är på Guds hjärta och vad han har för vår kyrka. Och ödmjukhet var ett ord som vi fick till oss som församling under 100-årsjubileet. Och vi kommer tangera det lite grann idag. Vi längtar att få se förvandlade liv. Vi längtar att få se Guds rike i Vasa i den här regionen. Men Gud, låt det inte ske på vårt sätt, utan på ditt sätt. Håller ni med? Kom igen. Och i mitt hjärta så går jag med en bön av att Jesus, vad ber du för människorna i Vasa just nu? Vad ser du? Vad drömmer du om? Vad är vår församlingsdel i din plan för den här staden, för den här regionen, för människor som är i den här församlingen, oss, men också de som inte ännu är här? Och då handlar det allt mindre om mig och vad jag hoppas på, och allt mer om Gud. Och att jag behöver närma mig Gud. Vi behöver närma oss Gud för att förstå vad som är på hans hjärta för våra liv och för församlingen. Så vi är inne i Herrens bön och vi ska läsa den. Och den har du säkert hört, oavsett hur mycket du har varit i kyrkan i ditt liv eller inte, så tror jag nästan att den är svår att missa. Men från Matteus 6 och vers 9. Du får jättegärna slå upp det om du har din bibel med dig. Och annars så ser du det på skärmen. Så ska ni be, säger Jesus. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss ifrån det onda. Och idag så ska jag tala om låt din vilja ske. Let your will be done. Så vi går vidare från let your kingdom come till let your will be done. Och då kan man ju väldigt naturligt fråga sig, vad är Guds vilja? Om vi nu ska be att Guds vilja ska ske, vad är Guds vilja? Ibland så tror vi nästan att Guds vilja är lika med det vi inte vill. Och därför så har vi svårt att be, låt din vilja ske. Kanske främst för våra egna liv. Jag vet inte med dig. Men om vi läser Nya testamentet så är det fullt av texter som handlar om Guds vilja. I enlighet med Guds vilja och Guds vilja och Guds vilja och Guds viljas godhet. Och det finns mycket att dyka in i. Och ordet vilja, det används i Bibeln som det man eller Gud önskar eller har förutbestämt ska bli gjort. Det används som Guds syfte att välsigna och frälsa mänskligheten genom Kristus. Och så används det sådär allmänt som det man vill, önskar, längtar efter. Med Paulus säger, det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag gör, det vill jag inte. Ja. Och Jesus förhållningssätt till Guds vilja, det blir väldigt snabbt intressant att titta på. Visst, när vi ska försöka förstå det här. Och Jesus, han säger till exempel i Johannes 5 och 30 att jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Han säger också i Johannes 4, 34 att min mat är att göra hans vilja som sänt mig och att fullborda hans verk. Och om vi tittar lite på de första församlingarna och när de talar om Guds vilja, till exempel i Kolosserbrevet, så kan vi läsa att från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig vishet och makt. Och vi kan också slå upp Efeserbrevet 1. Och vers 4-14 så står det att han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Vad är Guds vilja? Men Guds vilja är ju såklart evangeliets budskap och hans räddningsplan för den här världen. Men evangeliet är väldigt rikt. Det innefattar också oss, det innefattar lärjungaskapet och formandet. Och i allt det här så finns Guds vilja om att leva ett liv i sanning och helgelse och ett rent liv inför Gud, omvändelse, godhet gentemot vårt omvärld. Allt det här talar om Guds vilja. Och när jag bad över det här budskapet Och var sådär, men Gud, hur ska jag kunna beskriva din vilja? Och hur ska vi kunna veta vad din vilja är? Så upplevde jag så starkt till Gud bara. Men kanske det handlar mindre om att ni ska veta min vilja. Och ännu mer att ni ska veta vem jag är. Att vi ska be att hans vilja ska ske. För när jag börjar fokusera på vad är din vilja och vad menar du med det här. Och vi gör det för våra egna liv. Då kan vi börja se ganska smalt. Att vad är rätt? Vad är fel? Ska jag göra det här? Ska jag göra det där? Ska jag ta det här jobbet? Ska jag inte ta det? Tänk om det här inte är Guds väg. Är det här Guds väg? Är det här hans vilja? Är det här inte hans vilja? Och vi kan både hamna i lagiskhet och vi kan också hamna i någon slags rädsla av att göra fel. Och det finns ett rätt och fel. Och vi ska söka Guds vishet och sanning och vägledning för våra liv. Men när vi ber bönen, låt din vilja ske, så behöver vi vaka om och se att det handlar om ett större perspektiv. Där vi egentligen säger att jag släpper taget om att veta exakt vad den viljan är. Men jag vill Gud att ditt rike ska komma. Och att din vilja ska ske. För det handlar inte om min uttänkta, utlistade väg. Utan det handlar om att jag tror på dig Gud. Det handlar om att dina tankar är högre än mina tankar, som Anders läste här innan. Och kanske det också är så att det räcker. Jag tänker att det är en helt egen predikoserie att tala om bara vad Guds vilja är. Men vi vet att Jesus levde ett liv där det var hans mat att göra Guds vilja. Så vårt bästa exempel för att göra Guds vilja, det är att följa Jesus. Att göra som han gjorde. Att lära av honom. Och att se på Jesus. Se på honom. Och följa honom. Och mer i den här tiden, när det handlar om vision och vad vi ska framåt, så söker vi Guds vilja. Men jag tror att vi starkt först behöver underordna oss Gud och förstå vem han är. Att vi behöver fokusera mer på, mindre på vad hans vilja är och mer vem han är. Vad är Guds vilja blir liksom mindre än vem är Gud? Och det är utmanande. Det var Jarko också lite inne på förra söndagen. Han sa att som människa är det inte så lätt att släppa taget och låta någon annan regera. Right? Känner ni igen er? Vi var med som anställd i Sion, så har man alltid förmånen, oavsett ålder, att vara med på seniorernas vårutfärd. Och den gick av stapeln i tisdags. Och ett antal av ni som är här var där. Och vad trevligt vi hade det. Och vilka förmån för oss att få åka med er. Och bussen var parkerad här nere på parkeringen. Och vi gick på bussen. Jag satte mig. Och ska jag vara ärlig så trodde jag när jag satte mig att vi skulle till Närpes. Men sen så började Lilian prata om dagen och sa att vi ska till Korsnäs. Och då tänkte jag på det här att släppa taget och att bara följa med. Och vet ni, när Lilian har planerat en resa, då känner jag mig väldigt avslappnad att bara följa med. Då vet jag att hon har jobbat i veckor för det här. Hon har bokat restaurang och museibesök. Och vi har bara en förmån att följa med. Och för att jag känner henne så vet jag att det är noggrant planerat och jag kan bara slappna av. Right? Men det är inte alltid lätt att slappna av. Ni kan fråga Benjamin. Vi håller på att flytta och packa ner vår lägenhet. Och tro mig att jag inte alltid litar på hans goda vilja att göra saker som jag tänker att det ska göras. Och i det så får jag träna på. Han kan ofta säga att, men alltså Olivia, vad tror du? Alltså tror du att jag inte skulle plasta in den här vasen noggrant? Alltså, hallå, vad tror du? Och jag får påminna som att, vänta nu. Alltså, jag känner ju honom och jag vet att han vill det bästa för våra glasgrejer. Och han är mycket mer egentligen försiktig än vad jag är. Jag vet inte, men ni kanske känner igen det exempel att det kan vara lätt att säga, jag följer bara med. Och sen så kan man ha väldigt svårt. Och många som känner mig skulle tycka att det var väldigt intressant att jag pratade om att släppa kontrollen. Men det behöver vi träna på, speciellt om man är så att man gärna vill se till att det går bra. Liksom. Och jag tror att det är exakt så när vi förhåller oss till Gud. Att när vi vet vem Gud är, när vi känner att vi kan lita på honom, så har vi ännu lättare att bara, men Gud, do it your way. Visst? Och då kommer vi in på frågan, ja, men hur släpper vi taget om vår egen vilja? Kanske genom att fokusera mer på vem Gud är. Då växer vår tillit, vår förtröstan och faktiskt också vår gudsfruktan. Och vår ödmjukhet, där vi släpper taget om min önskan och min dröm. Och en fråga som vi också har haft med, det är det här som vi kommer komma till ännu mer mot hösten och längre fram. Hur är jag med att möjliggöra den här visionen? Och jag tror att vi behöver vara där redan nu i våra hjärtan. Kommer jag möjliggöra den här visionen som Gud ger oss om den är det jag tycker att den ska vara? Eller kan jag möjliggöra visionen och vara en del av visionen och vara en del av Gud har tänkt? För att Gud är Gud. Och för att han har sagt någonting. Och då ställer vi oss under det. När det kommer till församlingen, hur förbereder jag mitt hjärta? Vi ska ju, liksom med allt vad vi är och de personligheter vi har, så fungerar vi på olika sätt. Men jag tror att det finns en hjärtas inställning som vi alla behöver lite sådär gå in i. Att Gud, om du har sagt det, då ska vi gå på det. Vem är Gud? Är min nästa fråga. Bibeln beskriver Gud som himlens och jordens skapare. Allsmäktig, evig. Bibeln säger att han är kärlek. Fader, trofast, nådig, rättvis. Gud kan också vara arg. Han är en domare. Han är den högste. Det finns ingen som är högre än honom. Och så beskriver Bibeln Gud som helig. Och helig betyder avskild och ren. Obefläckad. Set apart. Och något som är heligt har orsak att respekteras, värdas och tillbes. David, han talar om detta. Han säger i psalm 86... 11-12. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn, för du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag värdar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Du ensam är Gud. Det är en bekännelse som vi behöver ha som församling i våra liv, men också i vår församling. Att det är du som är Gud på den här platsen. I text så har vi olika sätt att betona saker när vi skriver. Jag vet inte om du skriver mail, kanske uppsatser i skolan, meddelanden. Det kan vara, om man betonar något viktigt, så kan man göra med fet stil eller med kursiv stil, med understrykning, olika skiljetecken. Eller så skriver man med versaler, eller så skriver man, åh vad fint! Och i Bibeln så betonar man bland annat med upprepning. Och två gånger, det betyder att det verkligen är så. Tre gånger, då är det ännu mer verkligen så. Och Gud, han beskrivs som helig, helig, helig i Bibeln. Och det är det enda liksom av hans karaktärsdrag som beskrivs tre gånger. Han är också sanning, han är också kärlek, han är också nåd. Men han är helig, helig, helig. Jesaja 6 säger: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Här mot någon slags avrundning än. Men jag tänkte att vi ska titta lite på Mose. Mose, min första bild av Mose, det var nog prinsen av Egypten. Eller Mose i vassen. Ni sett de filmerna? Det var inte jättemånga i min generation här. Jo. Det var mycket som hände i Moses liv. Men han ledde bland annat Israels folk ut i slaveriet i Egypten. Och havet delade sig och de gick runt i öknen och länge och väl. Och vid olika tillfällen då så gick Mose upp och började Sinai. Och där talade han med Gud och Gud talade med honom på så häftiga sätt. Och han fick då med sig de stentavlorna med de 10 budorden. Och Mose, han längtade efter att lära känna Gud mer. Och i andra Mosebok, slå upp den om du har din bibel. Så. Kan vi i kapitel andra Mosebok 33 och vers 18 ska vi läsa lite om det här med Guds härlighet och Mose. Mose sa: låt mig få se din härlighet. Han svarade: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnen Herren inför dig. Och jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte se. För ingen människa kan se det och leva. Sedan sa Herren: se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte, det kan ingen se. Och vi fortsätter kapitel 34, vers 5. Då steg Herren ner i månskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott och synd och skuld. Och sen så talar Gud till Mose och han ger förbund mellan Israels folk och Gud. Hur de ska leva sina liv, som han skriver ner på de här stentavlorna också. Och sen om vi läser vidare i vers 29 så står det att när Mose sedan kom ner från Sinai berg och hade med sig vittnesbördes båda tavlor på vägen ner, så visste han inte att hans ansiktes hy strålade efter att han hade talat med Herren. Aaron och alla Israels barn såg Mose och se hans ansikte strålade och de var rädda för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem och då vände Aaron och församlingens alla hövdingar tillbaka till honom och Mose talade till dem. Och sen kom alla Israels barn fram till honom och han gav dem alla de bud som Herren hade sagt honom på Sinai berg. Och när Mose hade talat färdigt till dem så hängde han en slöja för ansiktet. Och varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan tills han gick ut igen. Och när han kom ut så talade han till Israels barn om det han hade fått befallning om. Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade. Och Mose hängde slöjan över ansiktet igen tills han gick in för att tala med Herren. Så Mose umgicks med Gud. Han bad: Gud, kan jag få se dig? Och Gud sa med all kärlek: Mose, nej, det kan du inte. För jag är så helig, så du kommer Du kan inte se mig och leva. Men han fick se hans ryggtavla. Häftigt. Och hur Gud gick honom till mötes. Du får en liten glimt här. Och när Mose hade mött Gud och kom ner för berget, så fysiskt så strålade hans ansikte. Han hade ingen glow mask, utan hans ansikte strålade för att han hade varit i Guds närvaro. När Mose var yngre så jobbade han med att vakta får, och han hängde ute mitt en vanlig dag bland fåren, och han såg något ovanligt inne i en grotta, en brinnande buske. Och han gick in där och Gud började tala till honom första gången, och då sa Gud: kom lite närmare, men ta av dig skorna, för marken där du står är helig mark. Guds helighet och Guds närvaro är inte bara i teorin något vi vet, utan den är också fysisk. Den påverkade Moses liksom när han mötte Gud, inte bara i hans hjärta och hans inre, utan det påverkade honom också faktiskt fysiskt. Och när vi söker Guds vilja, när vi ber Gud låt din vilja ske, vad gör det med oss när vi förstår mer av vem Gud är? När vi förstår att Gud är en helig Gud. Vad gör det med oss när vi närmar oss Gud, när vi lovsjunger? På vilket sätt påverkar Guds helighet dig och mig i förhållande till Gud? Jag hoppas att det får oss att ödmjuka oss, falla på knä och bara släppa taget. Det är både något vi kan göra för att vi känner en tillit, men det är också något vi kan välja att göra för att vi vet att Gud är Gud. Och det finns inget som är högre än honom. Och han är värd all ära och all pris. Och han är värd att vi underordnar oss honom. Och i allt så föds också eller i alla fall för mig, att be om förlåtelse. Förlåt Jesus när jag har gjort det här till min egen grej. Förlåt när jag har tänkt att det här ska vara på mitt sätt. Eller förlåt att jag har hållit upp min bild av det här. Och vi får bekänna Jesus som Herre. Och vi får ödmjuka våra hjärtan. Och det vill jag slutligen läsa från Matteus 5 och 5. Att saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Och jag tror att det finns något i det här som vi, både som individer, man kan ha greppat en del av det, men det finns alltid mer att greppa. I att ödmjuka sig inför Gud, såklart inför andra människor också, men det börjar med Fadern. Så vi ska gå in i en stund av lovsång och också förbön. Och jag tänker bara så här, vad händer i dig när du ber Gud låt din vilja ske? Över ditt liv eller över församlingen? Blir du orolig? Blir du lättad? Känner du att du bara vill ta kontrollen? Eller vad händer i dig då? Ta den här stunden och tala med Gud om det. Sjung ut lovsången, men kom också fram till förbön om det finns någonting som i det här budskapet där du på något sätt har insett att kanske att jag har svårt att faktiskt släppa taget och låta Gud. Så vill jag bara skicka med det också till oss som församling. Att ta med det i ditt hjärta. Att hur kan du liksom släppa det här taget och be den bönen ännu mer ärligt. Att Gud låt din